Hur inleder du det här? Vet du det, Marco?
Nej, jag har absolut ingen aning om någonting. Jag tänker så här att om det första avsnittet förra gången som vi spelade in var det mest uppstyrda, så kommer det här vara det minst uppstyrda, eftersom jag ägnade tid åt loggon igår och inte så mycket åt text. Hej och välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Euforipodden. Och i vanlig ordning har jag med mig
Björn Bergström,
Helena Landelius,
Caroline Klammer.
Och jag själv heter Marco Romanloy. Caroline, hur skulle du beskriva dig själv?
En fullfjädrad EU-nörd som vill bringa klarhet i vem den där EU egentligen är.
Och Helena?
Jag är skeptiken. Jag är skeptisk till allt det här. Men kan ändå erkänna att EU har vissa goda sidor.
Ja, jag brukar säga att jag är federalist, för det är jag. Jag är motsatsen då till skeptiker, och jag har ju då gillat EU ända sedan 1993 när jag läste min första kurs på universitetet.
Och du, Marco?
Jag skulle nog säga att jag också är EU-nörd som dig, men jag är förfärad över den allmänna EU-kunskapen, eller bristen på. I det här avsnittet så kanske vi skulle prata någonting som knyter an till lite otippat det här.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Vad tänker ni på när ni hör det här?
Månlandningen.
Alltså först tänkte man ju typ mer dammsugare eller en fabrik. Men sen klarade det ju lite.
Nej, för när jag hör det här, då tänker jag såklart på klimat. Det förstår ju alla.
Nej,
nu får du förklara hur det hänger ihop.
Ja, så här. Vi pratade ju om Ursula von der Leyen förra gången. Vår kommissionsordförande, alltså hon som leder den här kommissionen och EUs kommission. Och hon har kallat EUs strategi för klimatet här framöver. Det har hon kallat för vårat man on the moon moment.
Det var att ta i.
Att landsätta den här klimatpolitiken är som att placera en man på månen.
Ja, jag vet
omöjligt.
Det är det här. Jag vet inte om det ska på något sätt koppla an till att det är svårt eller om det är stort och
världsomvälvande.
Eller att man bara kan göra det en gång, tydligen.
Ja, just det. Ja, jag vet inte om det är en lyckad liknelse, men det är vad hon har kallat det här i alla fall. Den här gröna given, som det heter på svenska, Green Deal, som den heter på engelska, som är kommissionens strategi för klimatet framöver. Det var inte helt givet för mig varför det skulle heta så här. Någon av er som vet varför det
var det inte landade? Helt givet att det skulle heta en europeisk grön giv?
Ja, jag tänkte inte ens på den. Men det är kul att vi har en göteborgare med oss.
Förlåt, vad var frågan?
Ja, om ni vet varför det blev grön giv och inte en grön klimatstrategi eller något liknande.
Nej, men det är ju såklart en parafrasering på New Deal.
Just det, precis. Det här som Roosevelt lanserade i USA på 30-talet till följd av den ekonomiska depressionen, som hette New Deal. Och som då översattes till svenska som den nya given. Och med given så syftar vi på de korten på hand som man får i ett kortspel. Och sen efter det så har också demokraterna i USA tagit fasta på, jag tror, någon form av idé från Storbritannien, där man har lanserat en New Green Deal, där man har tänkt att ekonomin i USA ska få någon boost av att man satsar mer på klimatåtgärder och att det är liksom det nya för ekonomin. Och då är ju min följdfråga, vad innebär klimatpolitik för er?
Boring.
Dagens kontroversiella uttalande. Vadå boring? Vad menar du, Björn?
Men det är en generationsfråga, tror jag.
Är du för gammal?
Nej, men jag avskyr så här kemi, biologi och fysik och sånt där. Det är mycket sånt i klimatpolitiken som jag inte förstår. Så jag har bestämt mig för att jag inte måste kunna det faktiskt. Det är ganska skönt. Men nu tänkte jag lära mig en massa.
Men tillhör du också generationen som tänker på så här miljöpartister i yllekoftor när du hör klimatpolitik?
Ja, det var så det var när jag växte upp. Nej, Nej, jag är lite mer nyanserad än så. Det är bara att jag tycker att det är fossilfritt. Jag menar, jag vet inte ens vad är fossiler och är det bra med fossiler eller inte? Eller, ja.
Vilken tur att du har det här ämnet idag, Marco.
Ja, jag känner genast att det här blev ett uppsving. Ja. Det är kul att alla är så engagerade. Kanske att Björn blir lite glad då när jag säger att när jag gjorde lite efterforskningar i det här så insåg jag ganska snabbt att klimatpolitik är ju, och det här kanske är givet för de flesta när man väl säger det, men det är ju allt som oftast energipolitik. Känns det bättre nu, Björn?
Ja.
Fortfarande trist.
Mm, kilowatt och sånt.
Ja. Nej, så att jag började ju som sagt titta lite grann på vad den här gröna given skulle innebära och vad kommissionen har på något sätt sagt att man vill satsa på. Och det är ju ett omfattande program och det är som sagt fortfarande inte någonting som är hugget i sten och det här ska ju liksom på alla sätt tröskas som det brukar göra i EU. Men det är i alla fall en målbild av vart man vill. Och den här idén presenterade kommissionen sagt i december 2019. Och det som kanske de flesta har pratat om är ju det här med netto nollutsläpp till 2050.
Alltså inte släppa ut några fossila bränslen vid 2050? Eller vad betyder det, netto noll?
Ja, att det du också tar upp får räknas in, alltså plus minus noll. Och så kommer man också till den här frågan om energi. Att mycket av det man läser i de här dokumenten, det handlar ju om lagförslag på energiområdet. Till exempel att man ska ställa om industrierna. Och att man ska justera regelverk för bostäder så att man bygger lite bättre. Och sen när jag började titta på det här så insåg jag att man ska bland annat försöka minska utsläppen i transporter. Då ska man satsa på järnväg. Och nästa år tycks bli ett järnvägsår för EU. Vad det innebär har jag tyvärr inte hunnit efterforska, men det blir intressant. Och man ska också satsa på vattenvägar. Och det här tänkte jag, det här måste vara ett uppsving för Göta kanal, eller? Kan man ta snabbbåten till Göteborg?
Ja, det vore något.
Är det någon som har tipsat båtbolagen om det här, eller?
Vi får ju hoppas att de lyssnar. Jag tar för givet att de lyssnar.
Jag antar att alla våra lyssnare kommer köpa aktier i Göta kanal.
Men de här vattenvägarna, bygger de på segelfartyg då, eller? Eller är det sån här rapsolja?
Rapsolja?
Som bussar går på, tror jag. Ja, ni hör att jag är väldigt insatt i klimatfrågan.
Jag har aldrig hört talas om en båt som går på rapsolja.
Nej, men det är väl dags nu.
Ja.
Björn är i framkant när det gäller klimatpolitik och båtar kommer gå på rapsolja. Ja, det är mycket möjligt att de gör det, jag vet inte. Men sen tror jag att alla Tesla-ägare kommer bli glada. För att man beskriver även om att man ska bygga ut antalet laddstationer i Europa. Det tycker jag är bra. Samtidigt som man ska införa strängare krav på fordon och deras utsläpp. Och sen så har vi alla de här sakerna som man har hört tidigare om att man ska ha åtgärder för plast och mikroplast. Det får ett litet fokus också.
Men hur har det här mottagits då? För att är det inte det liksom miljöfrågan och klimatfrågan någonting som alla är ganska överens om? Att här är det bra att EU gör någonting. Även någon som är skeptiker som Helena kan liksom tycka att ja, men här krävs det faktiskt gränsöverskridande samarbete. Så är det här bara väl mottaget i alla medlemsländer?
Det här har mottagits med blandade reaktioner. Men ändå övervägande positivt skulle man kunna säga. Och sen är det klart att vi har de vanliga skeptiska länderna. Men då har man faktiskt från kommissionens sida satsat på att få med sig de skeptiska länderna eller de skeptiska regionerna i EU med stöd för de regioner som skulle drabbas hårdast av att man liksom måste ställa om de kolregionerna i EU.
Så de får pengar för att ställa om helt enkelt?
Ja, precis. De ska kunna söka medel.
Mutbrott? Någon? Nej? Lagliga mutor? Ja,
ja
förstås.
Ja, lagliga mutor.
Incitament, politiska incitament.
Precis.
Så kallade mutbrott. Vi går vidare.
Nu har vi hört
skeptiken.
Ja, och andra reaktioner är ju till exempel någon som har talat om Greta Thunberg.
Björn, känner du till henne?
Ja, till och med jag.
Ja, hon har ju då konstaterat att om EU har konstaterat att det råder klimatnödläge, då måste ju EU också se till att agera. Så hon har ju gått hårt åt EU ganska hårt när det kommer till de här förslagen. Och hon driver fortfarande sin tes om att man ska lyssna på forskningen och att det måste vara forskningsbaserat och inte på forskningsdrivet och inte på något sätt politiskt. Jag vet inte, Jag imponeras av hennes engagemang, men jag är inte riktigt säker på att jag tycker att det är helt kopplat till verkligheten. Det är lite mer komplicerat än så.
Ja, jag tror att det är komplicerat för att de som inför de här sakerna nu, de försöker ju lite grann tala till de personer som vill ha en bättre miljö- och klimatpolitik. Men å andra sidan så måste vi ändra vår totala livsstil om vi verkligen ska leva upp till det som krävs enligt forskarna. Där kan man ju då snacka om det här med den främja den europeiska livsstilen som kanske inte alltid är så miljövänlig. Som vi har kanske pratat om i ett annat avsnitt, jag vet inte.
Men vad i hela friden är ett klimatnödläge? EU har deklarerat ett klimatnödläge. Det är ju också bara något hittepå, blaha, blaha. Det betyder ju ingenting i praktiken. Nej. Står inte inskrivet i Lissabonfördraget, vad jag vet i alla fall, Caroline.
Nej, det gör det ju inte. Och det är ju inte heller, det är inte heller så att man vidtar liksom några extremåtgärder, att man förbjuder flyg eller man förbjuder olja eller något annat. Det är ju inga sådana extrema åtgärder som tas, utan
EU har väl mer långsiktigt. EU har väl ingen rätt att vidta sådana åtgärder ens?
Nej.
Nej, men man kan ju komma runt i alla fall vissa saker, för man får ju inte heller vidta regler vad gäller beskattning. Ändå har man föreslagit någonting som ligger lite i linje med en koldioxidskatt. Men man har bara valt att kalla det för en, nu ska jag, måste jag nästan läsa mina papper här. Jo, en justerings- eller utjämningsmekanism för koldioxid. Ja, det förstår ju ingen vad det innebär, men det ska alltså finnas på något sätt en mekanism som avgör varor som transporteras över gränserna, hur mycket koldioxid de har genererat, och så ska man på något sätt få betala en avgift för det. Men det är inte en skatt, utan det är en avgift.
Det låter precis som en krisåtgärd, tycker jag.
Mm. Så när det brinner, då släcker man.
Eller vad tyckte Greta om det? Tycker hon att vi släcker branden?
Nej, jag tror inte att hon är så jättenöjd och imponerad över EUs insatser när det gäller klimatet. Men man kan ändå säga att de har satsat ganska brett. Sen vad det här blir, det får vi se.
Hon bjöds väl in för att lite grann så här ge något legitimitet för den här given. Men hon har väl recenserat med att det var en kapitulation från EUs sida.
Men på det som vi var inne på, alltså den bra klimatpolitiken är ju den klimatpolitik som blir av och det som faktiskt kommer hända. Och det är klart att det alltid går att vara mer ambitiös och göra mer. Men om man har allt för långtgående idéer så får ju inte de något politiskt stöd, och då händer ingenting istället. Så att är det här liksom så långt man kunde gå, men att ändå få med sig alla?
Nu låter det som en hurtbulle på Friskis. Den bästa träningen är den som blir av.
Men det är ju så sant, Helena.
Och det är inget fel med hurtbullar på Friskis.
Nej.
Ooh, wrong crowd.
Nej, men absolut. Jag håller med dig, Caroline. Och sen kan man ju tänka sig då ändå att då har ändå kommissionen, när de har släppt det här, skruvat upp det lite. För de vet att när det här ska tröskas av politiker sen så kommer de ändå dra tillbaka det här ytterligare några steg. Så de har säkert i förväg vridit upp det lite.
Greta kritiserar EU för att det är alldeles för tamt. EU är tuffast i världen. Hur ska man egentligen jämföra det här? Är det gentemot någon liksom idealbild som det är rimligt att jämföra EUs politik? Eller är det mot övriga världen? Eller hur ska man egentligen kunna veta ifall det är bra ambitioner och bra förslag som kommissionen lägger fram?
Mm.
Marco, är det bra?
Ja, av det jag har läst och det lilla jag kan så vet jag inte. Men jag tycker i alla fall att det är bättre än vad av det jag har läst eller förstått att andra gör.
Bättre än tidigare?
Ja, det måste man väl säga att det
är. Ja, jag tror att det är bättre än tidigare och det är mer ambitiöst än tidigare. Men frågan kvarstår ju ändå, är det för sent för att rädda världen? Och det är ingen av oss här som är sådana klimatexperter. Du var inne förra gången, Helena, på att vi inte var en biologipodd och vi kanske inte en klimatpodd heller, utan vi hoppas på att det finns andra som kan det här bättre. Försöker mer analysera politiken.
Så det man kan säga då som vi är kanske lite bättre på, det är ju att vägen framåt för det här är att det kommer komma en massa strategidokument och en massa lagförslag, och så kommer vi inom EU få ta ställning till de här på olika sätt, och det här kommer tröskas och sen förhoppningsvis så blir det lag i slutändan av det här, eller något för medlemsstater och medborgare att förhålla sig till.
Men då skulle jag nästan vilja efterfråga, eftersom det nu blev väldigt generellt kring de här frågorna, det är något sorts större paket och ambition de har presenterat, att vi faktiskt väljer att återkomma till det här ämnet när det läggs lite mer konkreta lagförslag, så kan vi dissekera det lite mer på djupet kanske.
Det tycker jag låter som en jättebra idé. Jag är särskilt nyfiken på snabbbåtarna på Göta kanal och laddstationer för Tesla-bilar. Som inte kan ha undgått någon så har det varit väldigt mycket snack om Brexit de senaste åren. Och därför tänkte vi prata om Braintree.
Ja, lite så här historiskt inslag blir det här nu då i podden. Nu är det inte så att jag är någon expert på det här med europeisk nutidshistoria, men så att jag har ju googlat och läst och lyssnat på massa saker för att ta reda på det här. Så att jag har en liten fusklapp här med mig, men jag ska försöka berätta lite grann hur det egentligen gick till att Storbritannien gick med i EG, som det kan man kanske kan säga att det heter då. Och allt börjar ju då egentligen efter andra världskriget, när Storbritannien då hade vunnit andra världskriget, tyckte man. Även om man fick del hjälp, inte bara av USA utan även av soldater från hela det här brittiska imperiet, från Kanada och från Indien och så vidare. Men den här självbilden som man hade i Storbritannien, den byggde mycket på det här. Sen hade de också en självbild som bygger på att man är en önation som har under årtusenden då naturligtvis alltid legat på en ö, om man inte går väldigt långt tillbaka i tiden. Och som har kunnat försvara sig på det sättet mot spanska armadan och mot Napoleon och mot Hitler. Jag tror att man måste vara britt för att förstå hur de tänker här egentligen. Men efter andra världskriget 1950 ungefär så började man diskutera om att gå tillsammans. Det fanns något som heter Schumannplanen som vi inte behöver gå in på här. Men det handlade om att man skulle då garantera att det aldrig skulle bli krig i Europa igen. Så att 6 länder gick samman och skrev under något som heter Parisfördraget, eller Kol- och stålunionen. Och det var Västtyskland, det var Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Italien och
Frankrike.
Frankrike. Det är svårt att komma ihåg så där många länder. De gick med det här, och britterna var också med och diskuterade det här traktatet. Men de tyckte samtidigt så här att de här andra, det är vi som vann kriget, och de andra länderna, de var ju bara losers egentligen. Så man kände att det där klarar vi oss utan, för vi har ju, då hade de ju fortfarande det brittiska imperiet där solen aldrig gick ned. Inte så länge till, men i alla fall. Och sen så hade man också byggt upp det här, the special relationship som man kallar det för, med USA, som man ville fortsätta och odla. Och då ville man inte blanda in de andra länderna.
Var det någon liten kompiskrets dom emellan bara som ingen annan?
Ja, det var så här, de var bästisar på skolgården där. Då,
jaha. Vet du? Mm.
Vill inte hänga med losergänget,
ja,
på kontinenten.
Nej, och sen så var man ju då, på grund av att man är en önation som har varit klarat sig själv så pass länge, så tyckte man inte om det här överstatligheten och byråkratin som fanns då i Kol- och stålunionen, och även fanns i Romfördraget sen, som kom 1957 när man fördjupade samarbetet. Men sen visade det sig att USA tyckte det var ganska bra att de här länderna i Europa gick samman, och att man kunde typ ha en representant som man kunde snacka med. Hur som helst, och sen de här länderna då i de här forna kolonierna som hade börjat bryta sig fria och man hade bildat det här brittiska samväldet, de började titta på EU eller på EG då och vilja sluta avtal med dem. Så då lite grann började man kapitulera där. Och dessutom så gick ekonomin mycket bättre i de här 6 ursprungsländerna. Och i Storbritannien så började det gå lite dåligt.
Så britterna blev av med sitt imperium och hade dålig ekonomi.
Ja, så det var ju inget bra alls då. Och man gjorde faktiskt ett försök då att skapa en ny egen klubb som då heter EFTA, som är European Free Trade Organization. Och eftersom de här 6 grundarländerna då kallades för The Inner 6, så kallades de här andra för The Outer 7.
Mm.
Vilka var med där då?
Det var förutom Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Österrike, Portugal och Schweiz. Som en motvikt till de här Inner 6. Och faktiskt så kallades det här grundaravtalet då för Stockholmsavtalet. För det skrevs på i Stockholm.
Va?
Av alla ställen.
Är sant?
Ja. På Stockholms slott 1960, och till de här kuriosa detaljerna kan jag säga då att man använde penna och bläck från ett skrivställ som Gustav den III hade fått av Marie Antoinette.
Ooh. Var det ja. Som en slags pik mot fransmännen då, eller?
Ja, vi hoppas att det är sant i alla fall.
Och bläcket hade inte torkat.
Bläcket hade inte ens torkat när de då bestämde sig för att nej, men nu ska vi söka medlemskap i den här europeiska gemenskaperna. Så då gjorde man det och tänkte väl att då får man komma med, men icke sen icke, för då satt Charles de Gaulle där i Frankrike som president och han ville inte ha in Storbritannien.
Varför då?
Därför han tyckte att de hade lekt för mycket med USA och han tänkte att där, det är där som deras lojalitet ligger, så att om de kommer med in så kommer de vara som en trojansk häst då inom EG för amerikanerna och kunna spionera lite grann.
Gud vad mycket drama!
Ja, det är drama ända från början av EG. Nej, så de får nej på det och sen så provar de en gång till och de får nej igen.
Va? Andra gången?
Ja. Jag kan ju säga också det här att de var ju tveksamma till att gå med för att de inte gillar den här överstatligheten och att man skulle fördjupa samarbetet och så vidare. Men då var det tydligen så att det var vissa som sa att vi går med och så kan vi ändra det inifrån. För de sa att det här att ha ett fördjupat samarbete, en ever closer union som det står i Romfördraget då från 1957, det var bara så här... franskt filosofiskt snack så de skulle vända på sen. Men då när de väl gick med så var de ju tvungna att köpa det här som man redan hade bestämt i klubben. Ja, och de kom ju inte med och sen så till slut så fanns inte de Gaulle kvar som president utan han efterträdde Pompidou. Och då gjorde de ett nytt försök och då kom man med.
Tredje gången gill.
Ja, och det var lite grann så där att det blev ändå någon slags baksmälla där när de kom med. Det var en känd politiker där, eller ja, inte så känd, men Richard Wilson heter han. Som sa att det verkar som att varje gång Storbritannien ska göra några konstitutionella förändringar så gör vi det under narkos. När vi vaknar upp så sa vi att var det verkligen det här vi ville gå med i? Så det som händer då att man går med 1 januari 1973 tillsammans då med Irland och Danmark. Sen var det dags för val. Och då sa Labour i sin valkampanj att om ni röstar på oss och vi kommer till makten så lovar jag att vi ska ha en folkomröstning om medlemskapet i EG då, som det hette. Så det känner vi lite grann igen.
Det där har man hört på senare år.
Det har man hört. Det kan man testa återigen. Hur som helst så sa man då att vi ska förhandla om vårt medlemskap och sen ska vi ta ställning till det i en folkomröstning. Och då lyssnade jag på en intervju här för ett tag sedan med en politiker i regeringen från Labour som satt med då och hon sa att det var ju bara utter bullshit att de hade fått igenom någonting, men de hade åtminstone förhandlat, men man kunde lite grann lägga någon dimridå där för allmänheten.
Blev den där folkomröstningen av?
Den blev av och 67% sa ja till att stanna kvar.
Det var ju lite fler än 2016.
Och när var det här?
1975 var det.
Så de som röstade ut Storbritannien idag var de som röstade in eller kvar Storbritannien då?
Ja, några i alla fall.
Det har du ju rätt i eftersom det var de yngre som ville stanna kvar nu då. Så att de äldre ville gå ur. Men som sagt, det bygger på hela deras mentalitet och den här bilden de har av sig själva. Att de är egentligen kungar över hela jorden. Så det är historien om det och sen så kommer en annan historia som börjar runt 2015. Men det kanske vi kan ta någon annan gång när folk är intresserade och hör talas om Brexit.
Det är något modord.
Ja.
Brentry är det folk kommer komma ihåg.
Brentry är mycket bättre.
Det är väldigt spännande ändå att de ändå inte kom med direkt. De hölls lite på halster. Och... Ja.
Men det måste ju varit jättepinsamt. Att ansöka, de är ju liksom, de har ett imperium, de är kungar över världen, de vill gå med i den här töntiga lilla losersklubben och så säger Frankrike nej två gånger och de blir helt utmobbade. Vilken diplomatisk katastrof.
Är det det som satte tonen för deras medlemskap sen också? Därför det gick, det här kanske bara det som hände nu var bara, är det 2016 när de röstade ut sig, var bara en konsekvens av att hela tiden har känt sig lite utstötta.
Bitterheten.
Ja. Den kan vara långsint.
Vi ska återkomma till Storbritanniens historia under 80-talet.
Oh.
I nästa avsnitt när vi ska prata om money, money, money. Alltså EUs budget.
Mm.
Snyggt. Det ser du fram emot.
Det ser jag fram emot.
Och det blir även ett litet nedslag i om när EU ville förbjuda lakritspipor. Eller ville EU verkligen förbjuda lakritspipor?
Jag har hört att de ville förbjuda lakritspipor.
Oh, ska vi gå in i den diskussionen också?
Kanske kan gå och ta ett kex eller något.
Kex, kex, lakritspipor och lakritspipor, vem vet. Det här var i alla fall avsnitt nummer 2 i Euforipodden. Och
2 gånger i en tradition, så nu blir det bara till att fortsätta.
Ja.
Följ oss på Instagram.
Euforipodden.
Tack så mycket för idag.
Tack, tack.
Tack. Bye, bye. Bye.